Denna podcast skapas av Ruben och Görel, brevvänner sedan 10 år tillbaka. Vi firar vårt 10-årsjubileum, vårt decennium, med att spela in denna podcast.
Så hälsar vi välkomna till ännu ett community-avsnitt av podcasten Retroresan, där helt vanliga människor spelar gamla spel och ser dem med nya ögon. Jag som pratar nu heter Ruben och med mig idag så har jag Görel.
Hej Ruben!
Hej Görel! Så, vi har ju spelat Fallout 1 och det hade vi tänkt delge lyssnarna våra upplevelser om. Då ska vi börja med att tillägga att ingen av oss har klarat spelet, utan vi kommer att tala om våra upplevelser hittills. Och så får man ta det som ett fritidsprojekt att klara spelet senare, vid senare tillfälle.
Precis.
Så, och om det här hade varit ett vanligt avsnitt så hade vi tagit upp respons från lyssnarna vid det här laget. Man kan ju lämna kommentarer på svampriket.se eller på Resor och Resans Community Podcast-sida. Eller lämna en iTunes-recension om man vill det. Eller mejla någon av herrarna som har gjort den här podcasten ursprungligen. Men eftersom jag är lite kontakträdd så har jag inte velat lägga ut min e-postadress för allmän beskådning för att folk ska kunna skicka in kommentarer. Men vid nära eftertanke, jag har ju faktiskt gjort det på Retroresans Community Forum. Men det är ingen som har kontaktat mig, så då tänkte jag att folk är naturligtvis glada över att det har kommit ett första community-avsnitt, och läser man kommentarer där så är det liksom det idel positiv feedback. Och då ska vi försöka ge folk lite mer nästa bit av den här härliga gemensamt bakade kakan. Så, utan vidare dröjsmål så hoppar vi över på nästa segment. Huvuddelen, anledningen till att vi är här. Med lite historia och bakgrund om spelet i frågan. Fallout, med undertiteln A Post-Apocalyptic Role-Playing Game, släpptes 1997, utvecklat av Black Isle Studios, som är en studio som tillhörde Interplay. Interplay är ju både utvecklare och utgivare av spel, och är väl antagligen mest kända för att ha gett ut Baldur's Gate-serien, utöver att man har utvecklat Fallout. Fallout, vad är det? Ja, det är ett open world role-playing game, kan man läsa på Wikipedia, allas vår kunskapsvän. Och miljön springer i är ett USA efter atombombskatastrofen. Det hela utspelar sig någon gång efter det att andra världskriget har tagit slut och världens historia har tagit en lite annan vändning än vad vi är van vid. USA har i kampen om resurser bland annat annekterat Kanada. Ett flertal bomber har fallit över världen och förvandlat större delen av planeten till ett radioaktivt ödeland. Och vad ska man säga mer?
Ja, men det var väl bra bakgrund.
Mm. Och det här för oss naturligt in på spelets presentation. Och då menar vi hur det ser ut.
Ja.
För hur ser det egentligen ut?
Det saker och ting är fyrkantiga och platta.
Spelet är ju till att börja med tvådimensionellt, och vi ser det i ett ovanifrån perspektiv.
Inte riktigt ovanifrån, snett ovanifrån.
Snett ovanifrån, stämmer. Men om vi går in på den designmässiga biten. Så vad är det som möter den? Vad är det för färg? Så det är lite sandgult, det är lite grått, så det kan vara väldigt mörkt på vissa färger. Som sagt, färger som man kan förknippa med en sandig apokalyps helt enkelt. Utöver design så har vi ju mellansekvenser som det finns några av. Med så här härlig, förenderad 3D-grafik som ser ganska gammal ut vid det här laget. Men det gör väl sitt jobb, antar jag. Och den stora biten, grafiken. Om man har köpt spelet från goodoldgames.com så märker man att spelet skalas upp över hela skärmen. Det gör ju att grafiken kan bli utdragen eftersom den är lågupplöst, så det är svårt att se detaljer. Och det gör ju att liksom, det hela ger ett lite grynigt intryck. Ungefär som om man har kastat sand i ögonen på en och så kisar man och försöker utgöra vad det är som rör sig där borta. Och så liksom, är det kapsyler jag har i handen eller är det lite hundkött som jag kan försöka mata den här hemska hunden med? Oj, det var kapsyler. Det hände ingenting.
Nej,
hundar
inte
känner
till
kapsyler. Utan då är det betydligt bättre med folk som gör en följe på allehanda dåraktiga upptåg.
Som att göra en podcast.
Till exempel.
Ah. Så, exakt. Designen. Får du dig att tänka på något spel som du har spelat innan?
Nej. Däremot så kommer jag att tänka på alla postapokalyptiska skildringar som har sett på film. Mm. Till exempel om någon har sett Mad Max 2 så kanske man kan relatera till sanden där. Allt som är grönt och lummigt och fint, det existerar inte längre. Det har fallit sönder i atomiska bestrålade atomer och partiklar, upplöst, sönderbombat. Kvar finns då en karg, elak värld som vill dig väldigt illa. Och det här avspeglas rent grafiskt. Som sagt, det är inte mycket växlighet, det finns inte mycket trevligheter. Det som har överlevt, det är sand och det är sten. Och luften är antagligen inte heller så rolig.
Om man säger så här, att om ni har spelat Arkanen tidigare så liknar det här spelet det. Och det är ganska logiskt eftersom det är de som gjorde Arkanen har även gjort detta spel. Det är grönt på Arkanen, men här så är det mest som sagt brunt och gult. Och alla de där små tråkiga färgerna. Det finns ju inga liksom nivåskillnader i marken. Utan det är platt. Om man inte går upp för trappor och sådär. Eller ner för stegar. Skit. Väggarna är ju raka och fyrkantiga. Liksom det finns inte särskilt mycket rundade hörn direkt. Om man säger så. Utan det är enklast möjligt. Liksom. Och växterna. De som finns. De som är liksom bruna. Och sticker upp som vilsna själar i ett stort hav. De är väldigt sparsamt utplacerade och mer visat. Ja, finns det lite dött gräs. Och de man dödar, kan ju du börja med, Ruben?
Ja, för dödande blir det ju en hel del av om man väljer den sortens spelstil. Världen befolkas ju av bestrålade ting, varelser och människor. Så du börjar på klassisk fantasy-manér med att ha ihjäl råttor. Det är den första fienden du möter när du träder ut ur ditt valv. För vi har ju inte nämnt handlingen.
Nej, sant. Du kan ju ta handlingen också.
Ja. I den här postapokalyptiska världen så har människan försökt rädda sig genom att före bomberna föll installera stora valv i underjorden där man skulle överleva och titta fram när faran väl var över. Och nu är det så att du, spelaren, som du får skapa fram själv, precis som ett klassiskt papper- och penna-rollspel, har blivit utvald att rädda ditt valv den dag då valvets vattenreningschip går sönder. Och det här kan du bara hitta genom att ge dig ut i världen och skaffa ett nytt. En praktisk mekanik som inte går att laga.
Mm. Och det här med liksom utväljandet, de säger liksom, ja, du är nog den enda som kan klara av det här. Vilket är väldigt roligt om man spelar en 16-årig flicka som inte har några melee-möjligheter. Man kan inte skjuta någonting, man kan inte hugga någonting eller slåss överhuvudtaget. Utan man har enbart satsat på intelligens och karisma. Då är det ganska roande. Särskilt eftersom det första man måste göra är att liksom, slåss mot råttor. Eller springa ifrån dem.
Mm. Ja, det är en hård värld. Och här är ju valfriheten både en fördel och en nackdel. Om du väljer fel så får du ta konsekvenser av det. Så liksom, bara det främjar ju att främjar omspelningsvärdet.
Ja.
Men ja, det, jag hade inte lika stora problem just råttorna, men det kommer vi till senare vad jag hade problem med.
Du var väl en 30-årig man?
Ja.
Ja.
En vältalig diplomat som skulle prata sig förbi sina problem, trodde jag.
Ja. Men du var tvungen att döda. Och det här med att även om man kanske springer ifrån råttorna i den första grottan som man kommer in i, så när man springer iväg över kartan, över världskartan, så kanske man träffar på ett par gigantiska bönsyrsor. Ja, kanske inte ens par, utan fyra stycken eller fler bönsyrsor som dödar en.
Just det, de gangar upp, de är riktigt elaka.
Ja, och det är väldigt svårt att sparka ihjäl fyra bönsyrsor på en gång om man har typ styrka två.
Det vet alla som en gång har försökt.
Ja, särskilt om bönsyrsorna är ungefär lika stor som jag själv.
Exakt. Och ja, det är på världskartan som man då kommer till efter att ha tagit sig ur grottan, så löper man risk att stöta ut random encounters. Den här stapelvaran i alla härliga klassiska rollspel från den här tiden. Men man behöver ju inte bara stöta på elaka saker när man är ute och går i världen, utan man kan ju stöta på en man som vill pracka på en bilar mitt ute i öken.
Bilar som inte fungerar.
Och det är trevligt.
Ja, som säger att han ser saker och ting framför en människor som lagar bilar till exempel. Men där fanns det inga personer. Det är helt tomt.
Så ökensanden tär på det mänskliga psyket på det mest roliga och bizarra sätt.
Ja, kanske inte just ökensanden.
Nej, men det är väl en del. All denna sand ger en längtan efter asfalt och bilar.
Oh ja,
höga hastigheter och vind som blåser i ansiktet.
Och så kan man också stöta på raiders.
Just det, illvilliga människor.
Ja, fast de kan vara trevliga också ifall man låter bli att hota dem med sin kniv.
Som sagt, vi har en hel del dyrköpta kunskaper om det här.
Ja, det var andra gången jag dog, tror jag, när jag råkade hota en kvinna med en kniv. När jag egentligen menade att jag skulle ta bort min kniv.
Men det, ja, det kan bli så där ibland.
Ja, precis, när man precis har börjat spela och inte har helt full koll på vilka knappar man ska trycka.
Ja, det är en... Vi kan ju tillägga att det är en inlärningskurva på det här, och jag kom inte in i det hela förrän efter kanske så här 5 timmar. Så här. Det här kräver verkligen att man dedikerar tid till att man sätter sig in i det.
Nu kan jag också, kan du skaffa en kompis som spelar igenom spelet i typ 100 timmar eller så. Så kan den personen säga till en vad man ska göra, och så löser det sig.
Just det, tack YouTube för alla gameplay-videor och let's play.
Okej, vidare.
Vidare, då hamnar vi ju på ljudfronten.
Precis.
Och hur låter det hela? Det är, om vi tar ljudeffekterna.
Ja, man hör ju när råttorna dör ganska tydligt. De squeakar. Det, ibland så står det squeak utropstecken över råttan.
För att riktigt poängtera dödsångesten som den här lilla bestrålade varelsen känner när du kör en kniv igenom den.
Eller sparkar den tills den dör.
Ja, som sagt, det är en hård och brutal värld, och det återspeglas även i ljudbilden. Mm.
Och musiken är ju väldigt ödesmättad. Inte särskilt upplyftande, kan man säga.
Nej, det är inget man lyssnar på när man blir glad direkt. Förutom det öppningsspåret i inledningen som är låten Maybe av The Inkspots.
Mm.
Och just The Inkspots är ett återkommande husbandsnamn i Fallout-serien. Låtar av dem brukar ofta få inleda spelen.
Och det är då en slags 50-tals musik med en kvinna som sjunger. Och det är så här knaster från gramofonskivan.
Ja, för att skapa rätt stämning.
Precis. Och i introt så får man då se på en tv-skärm vad som, liksom, saker och ting som händer. Bland annat berättar om hur världen är att USA har annekterat Kanada för att få resurser, och visar hur enormt muskulösa och muskulösa män iklädda som rustning och som skjuter ihjäl en man som står på knäna.
Och som får representera det kanadensiska folket.
Ja, så våld, det är kul.
Oh ja.
Finns det någon särskild musik som du minns från?
Nej, alltså det är rätt kul. Det finns ju ett soundtrack till det här spelet, och lyssnar de igenom det, då är det ganska mycket samma sak rent musikaliskt.
Mm.
de största skillnaderna är att olika områden har olika karaktärer som utmärks genom olika ljud. Om du till exempel besöker en lite större bosättning eller stad där det finns köpmän, så finns det lite orientaliskt inspirerade ljud i ljudbilden.
Mm.
Om du springer omkring i en grotta så är det fokus på liksom det ekande ödsliga och tomma. Så det finns lite små ljudliga variationer, men annars det är mest stämningsskapande bakgrundsmusik.
Ja, så det finns helt enkelt bara där.
Mm. För att känna att du verkligen vandrar omkring.
Och hur tycker du att bandesignen är i spelet, Rune?
Ja, som sagt, det är väldigt mycket ganska tråkiga färger egentligen. Man önskar verkligen att det fanns sån klick med, jag vet inte, skarp färg. Jag vill ha en oas. Om man ändå ska gå kring
i en öken.
Kanske inte så logiskt med tanke på att det är en radioaktiv bestrålad öken. Men ändå, liksom, det är väl inget fel på en bestrålad palm?
Det skulle vara trevligt med en knapp där man kan trycka på hallucinationer så att man tror att man ser en oas medan det i själva verket är liksom bara öken.
Ja, och det vore ju riktigt häftigt.
Så kan du sitta där och liksom njuta.
Ja, det skulle kunna vara en effekt av de kemikalier som man trycker i sig för att läka sig själv. Och här liksom avslöjas ju hur lite vi vet. För det finns negativa konsekvenser av att missbruka de läkande kemikalierna. Vad de är, ja, det vet bara de som har spelat ordentligt. Jo, men jo, som sagt, mer grafiska effekter på skärmen som återspeglar vad karaktären upplever. Helt klart. Det var trevligt. Bandesign i övrigt. Alltså, du går omkring, som sagt, i en övergiven värld. Du kan vandra genom stadsruiner. Du kan gå genom kloaksystem, tomma grottor, sandöken eller berg. Om du är riktigt duktig så kan du leta dig fram till Los Angeles kustlinje och följa det och liksom blicka längtansfullt ut mot vattnet. Det hjälper dig inte ett dugg i ditt sökande efter ett vattenringningsskip, men du kan om du vill. Det finns ju faktiskt anhopningar av människor också i spelet som du kan stöta på. Det finns andra valv i världen som du kan besöka i jakt på information. Det finns små byar och städer där folk försöker överleva så gott det går. Jag är inte så imponerad av den designmässiga biten som jag trodde att det skulle vara. Alltså, det finns ju något väldigt lockande i ordet retrofuturism. Att lyfta fram science fiction-ideal från 1950-talet och presentera dem som behövde en manspring omkring. Men jag tänker mest på sådana här choose your own adventure-böcker med visserligen tekniskt skickliga illustrationer, men det där är väldigt tråkig design. Robotar är fyrkantiga varelser. UFO:na är tefat eller tallrikar som är vända upp och ner. Och det där, det tilltalar inte mig så mycket. Ett odefinierat 1950-tal med teknologi typ från den här åldern. Om man inte lyckas ta sig längre in, tränga in i spelet, för då kan man få leka med 1950-talets science fiction-vapen också. Om man nu tycker det är roande och inte vill gå omkring och försöka vara diplomatisk.
Då kan vi också ta en sidonot angående de här stora djuren och stora insekterna.
Ja, de muterade varelserna.
Ja, för det mole rat, det är liksom lesser mole rat, ungefär lika stor som en brun björn.
Oja.
Och grejen är den att vanligtvis så blir ju djur stora för att det finns väldigt mycket vatten och väldigt mycket föda överallt. Och de utvecklas för att bli så stora som möjligt för att de ska... Ja, det är i alla fall evolutionärt bra. Så det är helt ologiskt att de skulle bli jävligt stora i den här världen. Eftersom människorna har hållit sig ganska små. Men alla andra djur har blivit sjukt stora. Men det är bara en sida.
Ja, då ska vi tillägga att inte alla människor är i traditionell mänsklig storlek. Det finns både mutanter och supermutanter som är märkbart strålningspåverkade, både i utseende liksom, det faller av kött från ansiktet, och som är liksom helt gigantisk hulkstora.
Okej, okay, alltså.
De vill man inte träffa på som diplomat, kan jag meddela.
Var det då du dog? Eller var det då du var tvungen att börja slåss?
Det var då jag var tvungen att börja slåss och märkte att stackars Baxter Fair, 31 år, inte riktigt var lämpad för det hårda livet som slagskämpe.
Du lyckades inte springa iväg?
Nej, det är svårt att springa iväg när man blir omringad.
Ja, sant. Jag försökte ju springa iväg från bönsysslorna, men det gick inte så bra.
Fucking gangbanger!
Ja. Kontroll.
Mm, det är väldigt enkelt. Du sköter allting du behöver göra med musen eller med din pekplatta om du går omkring med en laptop. Vill du så kan du använda kortkommandon på ditt tangentbord för att bli en så här riktigt härlig, ordentlig hardcore gamer som maximerar sin speltid och inte vill ödsla tid på onödiga knapptryck.
Det är lite svårt i början att vänja sig vid hur man ska trycka, för man måste trycka både på höger och vänster musklapp liksom. Och om man är van vid att bara trycka på vänster musklapp, som i Sims till exempel, så tar det.
Jo, det gäller ju hela spelet, att man måste verkligen lägga ner tid för att komma in i hur det fungerar och för att upptäcka de begränsningar som finns.
Men man blir ju fort, man blir ändå lockad att spela eftersom man lyckas göra vissa saker. Det är först när man blir det att bli attackerad av massa råttor liksom, och sen så antingen springer man ifrån dem eller dödar dem, och då känns det ändå som att man lyckas med någonting oavsett vad man väljer. Mm. Om man inte dör, för då är det ganska nedslående. Det är svårt att dö av råttor, så små råttor egentligen.
Ja, och man behöver inte vara någon ensam heller, utan om man är tillräckligt skicklig och har tillräckligt smort munläder, så kan man kanske övertala någon som är tyngre utrustad att följa med den. För det, kom med mig, liksom, jag ska ut på äventyr, och visst vill du få träning för ditt avtryckarfinger? Jo visst, kanske någon vapengalning säger då och följer med dig. Annars så kan du försöka muta den där arga hunden som står utanför ett hus och skäller att följa med dig. Liksom, du kan tämja den om du kanske kan ge den någonting i utbyte. Och hundar vill ju som bekant inte ha kapsyler, utan de kanske vill ha annat som du kan tugga på.
Ja, du kan ju berätta kapsylhistorien för lyssnarna.
Ja, på grund av den otydliga och lågupplösta grafiken så misstog jag då spelets valuta som är kapsyler för hundmat. Ja, det där ser ut som kött, tänkte Ruben, och försökte frenetiskt ge den stackars hunden det här köttet. Jag ska tämja dig, din jäkel, men det...
Det gick inte. Det var inte en kapitalisthund.
Nej, olyckligtvis inte. Eller bra för mig, för då kunde jag spendera mina kapsyler på andra saker.
Ja, typ hundmat.
Nej, för det är ju så bra att jag hade tagit in på ett hotell kvällen innan och upptäckt i ett kylskåp att ja, men här finns ju faktiskt lite kött. Utöver att det fanns en barbecue-spett med grönsaker och en köttbit på som var till mig, och en konstig frukt, så upptäckte jag att det finns en iguana på en pinna här. Det är sånt man grillar i apokalypsens USA istället för marshmallows.
Undrar om någon sväller när man sätter in en mikro. Vi skulle kunna slänga in iguanan ner i det radioaktiva hålet och se vad som händer.
Ja, tyvärr så kommer den bara försvinna ner i djupet.
Om man eller så kommer det upp en gigantisk iguanapinne som man liksom måste hacka upp i 1000 bitar, och sen så kan man inte bära allihop. Man måste ge bort det till resande när de kommer förbi.
Kanske det. Det finns också en del handelsresande karavaner som drar fram. Om man vill tjäna kapsyler så kan man ju följa med dem och vara vakt, till exempel. Och då är det bra om man är bättre utrustad. Och det här för ju mig in på på Baxter Fairs öden och missöden. För till min stora besvikelse så upptäckte jag att min spelstil inte belönade mig för att spela den här skickliga diplomaten. Utan jag hamnar allt oftare i slagsmål mot tyngre beväpnat motstånd. Och då kan det röra sig om monster med elaka huggtänder eller människor med elaka tunga vapen, helt enkelt. Taggiga spjut eller shotguns eller liknande jaktgevär.
Mm.
Då vill du inte springa omkring i din valvoverall som du börjar i, utan då vill du köpa på dig ordentlig utrustning. Förslagsvis av metall eller något annat bra starkt ämne som skyddar dig mot strålning och eld och explosioner och annat farligt. Något annat som jag märkte, för jag har spelat lite längre än vad du har gjort.
Ja.
Och det som stör mig, för det här är ju ett rollspel. I ett rollspel så ingår det att du har ett antal färdigheter som du kan förbättra. I Fallout så kan du inte, vad jag vet, förbättra dina grundstats. Så om du har, säg, 6 av vad det maxvärdet är av i intelligens, så kan du inte påverka det. Utan det du spenderar dina experience points på, det är andra, vad ska vi kalla den?
Skills?
Ja.
Ja.
Andra skits, andra färdigheter.
Det är 6 av 9 för övrigt. Eller 10, man kan gå upp i 10, men då måste man ha någon extra funktion.
Ja, just det. Jo, det är 10 max. Och det du kan uppgradera då, det är om du vill vara en skickligare tjuv, doktor, om du vill vara bättre på att överleva i ödemarken och du vill kunna använda fällor eller använda olika typer av vapen.
Ja.
Och det var det här jag märkte, alltså först så maxade jag ut, eller jag försökte ta så mycket som möjligt i den sköna övertalningskonstens förmåga. Och det här hjälpte mig i precis ett tillfälle. På det här hotellet där jag länsade kylskåpet så jag sov över där en natt, och när jag vaknade på morgonen så har en gisslan situation uppstått. Och det är någon galning som har liksom, naturligtvis hotat den lokala städerskan, eller vad det nu är för någonting, till livet. Och vill, ja, vad vill den här personen? Jag som är skicklig talare tar reda på att det här är ju en ensam person som bara vill ha bekräftelse, som inte vill bli sedd som galningen som viftar med vapen. Och så jag försöker övertala personen att okej, då lugnar vi ner oss lite. Så en bit för bit börjar jag plocka fram den här personens livshistoria fram tills dess att personen släpper den stackars städerskan och faktiskt går iväg ut ur hotellet utan att skada någon. Och då har jag löst problemet utan att avlossa ett enda skott från min fjantiga lilla nybörjarpistol. Så då känner jag mig väldigt nöjd med mig själv.
Ja, men det var bra. Gjorde du det bara för att rädda livet på städerskan eller var det andra?
Det är för att det låg i linje med min karaktär. Och för att det kändes som det rätta valet. Och för att om jag hade agerat på ett annat sätt så kanske ett digitalt liv hade gått i spillo.
Oh, nej.
Och det vill jag ju verkligen inte.
Pixlarna som skriker och börjar blöda.
Exakt. Det vill vi inte uppleva i onödan. Det är självförsvar.
När man dödar någonting så blir det, så ramlar det ihop på marken i skrik. Och så blir det en blodpöl under. Det är viktigt att veta.
Mm. Och vad som är ännu roligare är att du ställer in olika val, options och preferences i spelet, så kan man välja nivån på våldet. Så om du vill ha det helt blodsfritt kan du faktiskt ställa in det så att det är så. Vill du ha mycket blod och gore så kan du ha det. Och konstigt nog så är spelet inställt på maximalt gore från början. Jag undrar varför.
Ja.
Kan det ha att göra med målgruppen som det här spelet riktades till när det släpptes? Jag undrar det. Kanske. Men vem vet?
Ja, alltså, när du sa så där så tänkte jag bara på att soldater borde ju tycka om gore och sådär. Men jag antar att du menar typ tonårskillar.
Det var väl det som jag syftade på. Men nu ska vi inte vara fördomsfulla. Det finns andra målgrupper som kan tycka om gore.
Du ville säkert bara vara liksom fördomsfull lite grann i det tysta.
Exakt.
Ja, men det är bra. Jag ska låta dig vara.
Jag tror att jag hade en poäng med allt det här.
Att det inte är bra att vara charmig.
Att det inte alltid betalar sig att vara charmig. Som sagt, det går inte att förhandla med rena monster.
Nej.
Det, så länge det är människor, då kan du i alla fall försöka. Men om du stöter på...
Bönsyschor.
Eller en supermutant. Förlåt, en supermutant utrustad med strål. Med energivapen. Då får du helt enkelt lägga benen på ryggen.
Ja.
Och vi har ju faktiskt inte nämnt att du arbetar under tidspress. Du har 150 dagar på dig att hitta ett välfungerande vattenchip och återföra det till Valve 13, kära hem.
Mm.
Gör du inte det...
Så dör allihop.
Så dör allihop, och då har du ytterligare ett tusental digitala liv på ditt digitala samvete. Jag avskyr att spela spel under tidspress.
Mm.
Tack och lov liksom, så går ju tiden relativt långsamt. Och du kan också välja att sova bort dag efter dag om du vill. Och om du inte vill springa omkring mitt i natten för att du ser så dåligt, ja, då kan du faktiskt välja att sova till morgon. Så kanske jag återfått lite hälsa av det.
Mm.
Husmorstips, nej, överlevartips.
Överlevartips för att man ska hålla sig mentalt frisk.
Just det. Och apropå mentalt frisk, ja, vi har avhandlat de negativa biverkningarna av att preppa sig full med stimpacks,
ja,
eller kemikalier. Det är kul. Hur överlever man apokalypsen? Jo, man drogar ner sig. Om man tar rätt sorts droger så förbättras ens mentala eller fysiska färdigheter. Det vet vi ju från verkligheten. Det är ju så där.
Har du stött på någon hallucinogendrog?
Nej, varken i verkligheten eller i spelet.
Nej, jag menar då i spelet.
Ja, nej. Men som sagt, anabola steroider, det vet vi ju från verklighetens sporter att det är ju bra grejer. Därför finns det även i spelet. Sen som, ja, det finns ju naturligtvis biverkningar för det där. Det är inte kul, så det behöver inte gå in på.
Nej, det är askul, men vi fick det.
Det ska vara lite mystik också. Vi kan inte avslöja allting.
Nej, då är det ju onödigt för er att spela. Så vi bara sitter här och snackar om vad vi tycker om spelet. Och så går ni iväg och skiter i allt vad vi har sagt och börjar spela.
Ja, men det är väl också bra att liksom inspirera andra att plocka upp och spela.
Ja.
Och då kan vi säga att utmaningen, det påverkar ju mycket själv. För när du börjar spelet och får springa omkring på världskartan efter att du tagit igenom den råttinfekterade grottan, så är du fri att springa var du vill. Du kommer att hindras av random encounters med motståndare som är bättre utrustade eller farligare än vad du kommer klara av om du går åt fel håll. Men det här är något man lär sig efter tiden, att jag kanske ska hålla mig till de säkrare punkterna. För att utmärkt på kartan så finns det områden av intresse. Till exempel, ja, där finns ett annat valv, eller där finns en liten stad, och så vidare och så vidare. Och som sagt, utmaningen, det blir ju vad du gör det till. Om du har satsat fel stats, synd om dig, då kommer du få det svårt. Då får man ödsla tid på att springa omkring och försöka agera vakt åt olika karavaner så du kan tjäna upp tillräckligt med kapsyler för att köpa bättre utrustning så att du kan överleva lite längre, så att du kan strida, så att du kan gå upp i level, så att du kanske kan komma förbi det där eländiga monstret.
Ja.
Och om man är blind som jag och inte upptäcker de små nyanserna, de små färgskillnaderna som indikerar slutet på en karta och början på ett nytt område, då kan du få svårt att hitta.
Mm.
Jag sprang till i ett kloaksystem och visste inte hur jag skulle ta mig vidare, för det fanns ju bara en eller kartbit att springa kring på.
Mm.
Trodde jag. Sen så här 50 dagar i speltid senare så återvänder jag till samma område. Den här gången så utforskar jag lite noggrannare och upptäcker att aha, jag kunde gå vidare här uppe i hörnet. Det såg jag inte, för färgskillnaden var minimal. Och därför, kära barn, så ska man använda de facklor som man har med sig i spelet. Men det är som man kan sälja för dyra kapsyler om man hellre vill det. Så man kan köpa sig sin nödvändiga utrustning. Ja, nej, ni märker, man lär sig.
Man lär sig.
Allt eftersom.
Och det gör ju ingenting om man dör, för det är bara om man har sparat spelet, som jag inte gjorde första gången. Så kan man ju helt enkelt bara skapa en ny karaktär.
Ja, om man vill gå tillbaka ända från start.
Det är skojigt. Döda massa råttor
och innan man lär sig hur det fungerar så känner man sig ganska dum. Som mitt exempel med hunden som inte accepterade kapsyler. Men sen när man väl kommer på hur man ska lösa ett problem så blir det ju hela mycket bättre. Och man känner faktiskt, alltså man får den här lilla belöningskänslan. Att aha, jag lyckas faktiskt lista ut något nu och komma vidare. Och det är därför man spelar vidare. För det gör sen att jag vill spela vidare. För att återigen ta upp liknelsen med Choose Your Own Adventure-böckerna, så man vill ju testa på de olika alternativen. Jag känner att jag vill spela mer och jag vill skapa en till karaktär och spela på ett helt annat sätt. När man skapar sin karaktär så kan man man eller kvinna, man kan vara mellan 16 och 35 år och ställa in en massa olika stats.
Så man kan inte vara 80 år?
Nej, läser man spelets medföljande manual så finns det faktiskt en anledning till varför man kan vara 16, allt mellan 16 och 35. Och det är för att om man inte fyller de här ålderskraven så är man inte, så bedöms man inte vara tillräckligt, jag vet inte, stark eller lämpad, eller rätt ord, för att klara sig ute i den hemska världen.
Okej.
Okay. Jag tror att den här liksom 16-35 avgränsningen är ett sätt som återigen för att tilltala den tilltänkta målgruppen som jag föreställer mig är just den här åldern.
Men tänk vad trevligt skulle vara om man hade varit en 80-årig gammal kvinna som har tränat yoga hela sitt liv, som är så här superseg och klarar av allt. Har en handväska som vapen.
Ja, det vore ju förstås rätt häftigt.
Ja.
Jag vet inte hur bra det hade varit.
Det hade varit asbra. Man hade ju klarat av alla råttor.
Alla råttor,
stora,
ja.
Bönsyskor.
Kanske till och med en del bönsyskor. Hur blir det när du stöter på ett rövarband med elaka spjut?
Men varför skulle ett rövarband attackera en gammal gumma? Det finns liksom ingen logisk anledning.
Ja, okej, du tänker på den aspekten.
Ja.
Och hur resonerar du när du kommer till ett strålningsbeskadigt monster i större storlek?
Man trampar monstret på fötterna så länge att den får ont att springa därifrån.
Okej. Det är det ju, alla monsters svaga punkt är ju, som ni vet, kära lyssnare, deras tår.
Precis. Precis som Achilles hade häl, så är monsternas svaga punkt tår.
Även om de inte har tår eller hälar.
Precis.
Och då blir det svårt.
Nej, det är bara sikta på någonting.
Och som sagt, jag har då inte kommit längre än att det återstår en så här 5 dagar för mig. Och jag springer kring och sliter mitt hår för tillfället förtvivlat, eftersom jag inte kan uppfylla de små deluppdrag som jag har lyckats plocka på mig i jakten på det här vattenchippet. Vi får se om jag lyckas. Jag får väl uppdatera min status. Kanske på communityforumet, så får ni veta hur det går. Hur skulle du sammanfatta det här?
Jag skulle sammanfatta det här som ett spel som man faktiskt borde spela, åtminstone någon gång i sitt liv. För det är väldigt... I spelvärld så är det ett väldigt trevligt spel, tycker jag. Men så tycker jag väldigt mycket om de här rollspelsspelen, där man kan välja en karaktär och man inte har ett fixerat mål. Som i till exempel Sims, som jag spelar ganska ofta. I Sims så försöker man bara överleva och blomstra. Och det är inte så himla kul i längden. Och hur skulle du sammanfatta spelet?
Ja, jag kan ju förstå varför det här har blivit en klassiker.
Mm.
Och varför det hyllas i stort sett unisont av alla som spelar. Som sagt, det här är något som jag verkligen vill ett slutföra och sen två spela om. Det finns ju liksom gömda godsaker, liksom hemligheter och saker vi inte ens har tagit upp nu. Alltså det här, jag känner verkligen att här finns det en värld att utforska. Jag har en värld av möjligheter. Jag vet att min tredje, fjärde karaktär kanske återigen skulle vara diplomaten för att se hur långt jag kan komma. Vilka trådar jag ska dra i, om jag kan skapa allianser som hjälper mig vidare.
Så du säger att man kan spela det här spelet istället för att leva sitt eget liv?
Det blir lite svårt att betala hyra. Alltså, det jobbiga med att leva det att i den verkliga världen är att du måste sova och du måste äta vid något tillfälle. Men annars skulle jag gärna sitta och spela Fallout så här, konstant en vecka.
Och kanske röra på dig lite grann ibland så att du inte får krokig rygg och dåliga ögon.
Man får offra sig för konsten. Så, och... I vanliga fall så brukar vi ju sen när vi har recenserat färdigt ett spel i den här podcasten ge ett pizzabetyg där vi jämför upplevelsen av spelet med en pizza eller en pizzaupplevelse. Det är ju populärt också att stå till när fantasin tryter. Men om man då inte har ätit så mycket pizza, inte har så mycket pizzareferensramar, hur gör man då? Då man helt enkelt jämför med något annat. Vill du börja? För det är, jag har min upplevelse klar.
Du har din upplevelse klar. Borde inte vara du som börjar med din upplevelse då? Så kan jag komma åt det när jag har tänkt klart.
Ja, då skulle jag beskriva Fallout 1 som den här Choose Your Own Adventure-boken som jag talat om tidigare. Du har en uppsjö av möjligheter att uppleva ett äventyr med en ganska ordinär grundhistoria. Och du kan göra bra val, du kan göra dåliga val. Men oavsett vilka val du gör så vet du att det finns alltid något annat som jag kan testa. Runt nästa krök, på nästa sida, så finns det andra valmöjligheter att tackla det här problemet. Eller så kommer du ställa sig inför nya situationer. Det här är inte något du blir klar med bara genom att kolla igenom det en gång. Utan för att uppskatta det hela till fullo så måste du återvända. Det är något jag gärna gör.
Men matbetyg,
det, jag jämför med vad jag kan referera till.
Men för bövelen, du måste ju ge ett matbetyg. Ta någon gryta för fasen.
Ja, men då skulle det väl vara... Ja, en maträtt som är varierad i både konsistens och smak. Som är något med mycket olika kryddor. Potatis, kanske någon köttbit. Nej, som ni hör, det finns en anledning till varför jag håller mig borta från matbutik.
Okej, då kan vi ta min... Nu har jag tänkt i det.
Mm.
Jag skulle nog ta ett sallad som exempel, för jag äter inte heller så mycket pizza. Eller alls överhuvudtaget faktiskt. Jag skulle nog beteckna det som en sallad med sjukt mycket rucola, lite avokado och citron, samt nötter. Sådana här i bågformade nötter. Cashewnötter. För det bittra i rucolan och motsvaras spelets väldigt dystra och våldsamma stämning. Och sen avokado för dess liksom mjuka, trevliga liksom samtalen som man har. Och sen så själva känslan i spelet när man bortser från våldsamheterna och den liksom dysterheten. Så är det väldigt trevligt att se på någonting som känns så hemtrevligt. Men det är väl antagligen för att jag spelat mycket Arcanum. Så då känns det som hemma för mig. Och sedan nötterna som... Den här, nötter är ju väldigt söta, särskilt cashewnötter. Och det är den känslan jag får av speciellt dialogerna med folk. Eftersom det är ganska kul att det är väldigt många galna personer. Och personer som vill döda. Så det tycker jag är trevligt. Jag tycker det är roligt. Så det är så jag skulle säga. En sallad med rucola, avokado och cashew.
Som man äter tillsammans med sin Choose Your Own Adventure book.
Precis.
Så, och då ska vi ha en liten musikpaus. Görel, du har ju valt musiken, så du kan ju presentera.
Ja, jag har då valt musiken från Arcanum. Det är då main theme från Arcanum. Så vi går bort från det dystra i det här till en lite mer fin orkestral melodi. Här kommer då.
Och när det var avklarat så återstår ju bara att dra slutdetaljerna. Om du känner att du vill göra ett eget community-avsnitt så tycker jag absolut att du ska gå in på svampriket.se och då kan du bland annat klicka in på fliken för retroresan och läsa hur du ska göra. Samson har bland annat en utmärkt podcastskola som hittar om du söker efter Samsons podcastskola. Du kan även gå in på forumet för community-avsnitt som alldeles vår trash har skapat. Adressen är då rrcommunitypod.forum24.se. Registrera dig idag, för vi behöver fler folk som diskuterar, ger förslag på spel som man kan spela eller annonserar om folk som söker kontakt med andra om man vill spela samma sak. Du behöver inte registrera dig bara om du vill göra ett avsnitt, utan registrera dig för att ge förslag, skapa diskussioner. Håll gnistan vid liv, helt enkelt. Med de orden så vill vi väl tacka för oss.
Sömn ger hälsa, unga.
Det just det, kom ihåg det. Sitt inte uppe för länge och spela spel.
Nej, precis.
Inte bra för er.
Börja meditera vid 7:00 och lägg dig vid 8:00. Och sen så ser du till att somna ungefär då. Och sen så kan du gå upp vid 6:00 på morgonen. Då kan du börja spela Fallout 1. Men inte innan, inte efter.
Mycket bra. Och då återstår det bara att avsluta med att säga att målet är ingenting.
Resan är allt.
Tack för att ni lyssnade.